välkommen till Tyresö-radion. Och idag är det den 1 april 2024. Man kan ju nästan tro att det är ett aprilskämt. Men här sitter jag, Lena Hjelmerus. Och mitt emot mig så sitter som vanligt...
Leif Bratt.
Det är inget aprilskämt, va?
Nej, det är högst seriöst.
Och här sitter vi och pratar nu om hjärtat. Och... vi har gjort det här det fjärde programmet i en liten miniserie om hjärtat. Och det är det andra programmet som handlar om hjärtsvikt. För förra gången vi spelade in om hjärtsvikt, då hann vi bara med liksom vad som hände med själva hjärtat. Och nu ska vi prata lite grann om när man får hjärtsvikt av andra orsaker. Innan jag gör det så ska jag också passa på att pudla lite. Vet du vad pudla är, Leif?
Ja, det var väl någon som fick be om ursäkt för någon fadäs han hade gjort. Och då sa man att han pudlade för han bad om ursäkt för någonting.
Ja, och det jag ska be om ursäkt är för att jag blandade ihop patientföreningen Hjärt-Lung med insamlingsstiftelsen Hjärt-Lungfonden. Och när vi... i förra programmet pratade om en jättebra hemsida. Då var det ju förstås patientföreningen Hjärt-Lungs hemsida. Där man till och med kunde få kontakt med en diagnosstödjare. Och där det finns väldigt mycket bra information. Nu räcker det, va? Har jag bett om ursäkt nu?
Ja. Nu kan du resa dig upp.
Nej, nu ska vi fortsätta göra radioprogram här. En annan sak som också slog mig att vi inte har nämnt och som vi pratade ganska mycket om för 10 år sedan när vi gjorde de här programmen förra gången. Det är en klassifikation som har att göra med att man försökte, tidigare började man redan med på 60-70-talet, att man försökte bedöma hur sjuk är en hjärtpatient när vederbörande är sjuk. Och det var den amerikanska organisationen New York Heart Association som bestämde att det fanns 4 trappsteg. Och då för 10 år sedan pratade vi ganska mycket om det här. Men idag så när man läser om behandling av patienter med hjärtsjukdom, då nämns inte det här så mycket. Och det är nog inte så att det inte fortfarande har en giltighet. Men man fokuserar idag mycket mer på olika mediciner och nya behandlingar och nya undersökningsmetoder. Och just det här att på något sätt göra en indelning av hur sjuk är vederbörande. Det har kommit lite grann i skymundan. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det jag vet, det är att en riktigt, riktigt gammal människa med en svår hjärtsjukdom har ett väldigt allvarligt tillstånd. Och det kanske inte framkommer om man inte någon gång också tittar på det här med New York-klasserna. Var det begripligt?
Något så när, men jag är ju... behöver inte gå in på min hjärnkapacitet, men jag tror jag begrepp.
Du tror att du begrepp, ja, men då får vi hoppas att lyssnarna också begrepp. I alla fall, om man går in på den här patientföreningens hemsida, där finns den här klassifikationen.
Och men säger den klassifikationen någonting till en läkman?
Ja, det är det den gör. Och just på deras hemsida så riktar den sig direkt till patienterna. Vi kan ju dra det lite snabbt att en klass 1, du har inga symptom och kan utföra dagliga aktiviteter utan att känna trötthet eller andnöd. Det vill säga man känner inte av sin hjärtsvikt. Klass 2, du mår bra när du vilar men måttlig aktivitet får dig att känna trötthet eller andnöd. Och klass 3, du mår bra när du vilar men även begränsad fysisk aktivitet får dig att känna trötthet eller andnöd. Och grupp 4, du kan inte utföra någon fysisk aktivitet utan obehag och du upplever vissa symptom även i vila. Och det här är också då för att motivera människor att faktiskt söka och fråga om man har hjärtproblem. För att det är ju bättre ju tidigare man hittar dem. Så att den här klassifikationen, den har det syftet också. Nu har vi rätt ut alla problem, va?
Ja, men alltså, du säger det är bra om man kommer in tidigt. Jag har varit, hört talas om att alltså, hjärtat växer när man blir äldre. Jag vet inte varför, men och det vill man inte heller att ska ske, att hjärtat blir större.
Ja, och det är ju ett tecken på att hjärtat har fått jobba för mycket. Det har liksom försökt kompensera genom att bli större. Och det är ju ingenting som man känner själv, utan det är sånt som syns då på ett ultraljud till exempel, som är den vanligaste undersökningen av den. Och det, den undersökningen pratade vi lite grann om i ett av de här första programmen. Ja, ska vi då ta och gå in lite mer på dagens ämne, som var då hjärtsvikt som beror på andra saker än att själva hjärtat primärt är sjukt. Utan det är alltså någonting annat i kroppen som påverkar hjärtat så att man får en hjärtsvikt. Har du något förslag på något som skulle kunna, har du hört talas om något?
Nej, men du pratar om ultraljud och kolla hjärtat och kanske där då se att det inte är just primärt hjärtat som är krånglar, utan då det blir en inkörsport till att gå och leta någon annanstans.
Ja, och det är många kanske som också vet att de har en annan sjukdom, men inte riktigt har förstått att den sjukdomen kan påverka hjärtat. En sån sjukdom är till exempel om man får det som förr hette giftstruma, men vi ska inte använda sådana ord, utan vi brukar säga att man har en tyreotoxikos, det vill säga att sköldkörteln har fått en knäpp och börjat producera för mycket sköldkörtelhormon. Och då kan man få en hjärtpåverkan. Så det hör till, om man har en sån sjukdom, att man också ska ha lite koll på sitt hjärta. En annan sak, det är ju sånt som vi i dagsnyheterna ser och hör talas om, svält i världen. Svält i, just nu är det ju svält i Gaza. Men det finns ju också människor i Sverige som av olika anledningar inte får i sig tillräckligt med vitaminer. Alkohol är en sån sak som är giftigt för hjärtat. Och det finns en speciell vitaminbrist som den som har en missbruksproblematik kan råka ut för. Men som sagt, att grav blodbrist och näringsbrist, det ser vi väl kanske inte så ofta. En del är ju oroliga när de är gravida. Men då är det ju så att barnet ser alltid till att det får. Och numera har vi ju sådana kontroller på mödravårdscentralerna så att man hela tiden har koll på att mamman inte får järnbrist till exempel. Och där går det är inte någonting som man direkt sätter i samband med någon hjärtsjukdom. Utan hjärtsjukdom vid undernäring, det är ute i katastrofer, svält, krig. Och sen är det vid missbruksproblem. Då har vi betat av två, giftstruman och svälten. Men det finns ju mera här också. Och vi pratar ju om folksjukdomar. Och har du mer? Kommer du ihåg några folksjukdomar?
Nej, jag vet att vi har pratat om det, men vilka de är nu, det har jag glömt bort.
Det har du glömt bort. Ja, den som minskar för att människor inte röker lika mycket, den heter ju då KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Och det är ganska skönt att den minskar. Den minskar inte så snabbt, för att nu börjar ju de rökande kvinnorna få KOL istället. Förr var det de rökande männen. Men totalt så minskar ju faktiskt KOL. Och den som har KOL, där är ju då den högra sidan av hjärtat som ska pumpa ut blodet till lungorna som får jobba lite mer. Så att en hjärtsvikt hos en patient med KOL, där samlar man ofta på sig mer vatten i kroppen. Kanske blir svullen om benen, blir lite svullen om magen. Och det är en ändå ganska lätt behandlad hjärtsvikt. Där brukar vattendrivande tabletter funka alldeles utmärkt.
När du pratar folksjukdomar så slår det mig cancer. Det måste väl betraktas som en folksjukdom?
Det finns ju så många olika sorters cancer.
Jag bara tar det vida begreppet.
Ja, och cancer är ganska sällan kopplat till hjärtsjukdom, om det inte är så att det är till exempel då en lungcancer, eller att det är någonting som sitter mitt emellan hjärtat och lungorna i det området som fyller ut. Och i det mellanrummet kan man ibland ha olika typer av benmärgscancer, lymfom, leukemier. Och då kan man ju också få en hjärtsvikt, därför att det trycker mot hjärtat.
Det slår mig nu också. Jag har aldrig hört talas om att en människa har fått cancer på hjärtat.
Nej, det är väldigt sällsynt. Det finns, men det är jättesällsynt. Ja. Och det är ju tur det.
Ja, ja.
Ja. Och det har ju också att göra med att hjärtat är en muskel. Och cancer i muskulatur är sällsynt. Men däremot så kan det ju finnas andra muskelsjukdomar. Till exempel är ju mycket prat nu för tiden om ALS. Börje Salmings sjukdom. Och många andras sjukdom också. Och det är ju någonting som då också i ett sent skede kan utlösa hjärtbesvär. Jaha, då har vi tagit tre. Jag har fem på min lista här. Vi har tagit blodbristen och andningsbesvären och struman, tyreotoxikosen. Jag måste ta lite sats här, Leif, för att nu kommer jag in på något som är svårt. Och det är när njurarna, vad gör njurarna i kroppen? Nu är det skolförhör här.
Ja, jag har fått för mig att det är en reningsanläggning för, ja, den renar blodet.
Ja, och om inte njurarna riktigt kan göra det, då blir det en massa ämnen kvar i blodet som inte ska vara där. Och då har jag pratat väldigt många gånger om det här vackra ordet homeostas. Homeostas, det är när kroppen försöker hålla allting i balans.
Ja.
Det ska vara som det alltid har varit, det får inte ändras.
Ja.
Och då finns det en massa olika ställen i kroppen där det produceras signalämnen som då skickas ner till njurarna, och så får njurarna försöka justera det hela. Och så svarar njurarna med att bilda andra ämnen. Och så då blir det väldigt oordning, kan man väl lugnt säga. Och det påverkar hjärtat. Det påverkar blodtrycket och det påverkar hjärtat. Och nu är det ju så att under de här 10 åren så har det kommit en massa olika läkemedel. Om man har svårt att somna så kan man sätta sig och läsa Kloka listan för patienter. Det är en liten uppslagsbok med bara konstiga namn. Och en hel del av de här konstiga namnen, de har att göra med hjärtmediciner. Och har man en njursjukdom, kanske skador efter högt blodtryck i många år, eller om man har fått något fel i njurarna, då kommer man att ha en massa mediciner. Inte bara för njurarna utan också för sitt blodtryck och för hjärtat. Och då handlar det alltså om att man kanske har 3 sorter eller 4 sorter eller 5 sorter. Och då kan man ju undra, hur i all världen kan läkarna hålla ordning på vem som ska ha vilken skräddarsydd blandning? Tycker du att du får många mediciner?
Ja.
Mm. Jag känner flera som har många mediciner. Och de heter ju så konstiga namn också allihopa. Och vad är de bra för? Och då är det så här att när det gäller njursjukdomar och hjärta, då samarbetar hjärtläkarna med de som är specialister på njurarna, nefrologerna. Urologer och nefrologer. Och sen så finns det, ska vi säga, ett slags flödesschema. Där det då säger, är det på det här sättet, då ska man, är den här blandningen bäst? Och är det på det här sättet, så är den här blandningen bäst. Och jag sa att när det gällde lungsjukdomar, då var det ofta så att man fick väldigt mycket svullnad i kroppen. Därför att det var en högersvikt i de allra flesta fall. När det gäller njursjukdomar är det ofta vänster sida av hjärtat som är mer ansträngt. Och det gör att det är inte samma preparat som om man har en högersvikt. Så man kan inte jämföra. Om två människor träffas och säger jag har hjärtsvikt och den andra säger ja, det har jag också. Då kan man inte jämföra sina mediciner och säga att jag har den sorten och den är jättebra. För den kanske bara är bra för den och inte för den andra personen som har en helt annan personlig blandning. Så det där med att låna mediciner av varann och att jämföra mediciner, det ska man inte hålla på med.
Men jag tänker också så här, du som har varit med i professionen, alltså läkare, du kom kanske ut på 60-talet någon gång eller vad?
Ja, 70-talet.
70-talet, ja. Om du jämför det läkemedel, alltså alla sorters läkemedel som finns idag jämfört när du började som läkare. På mig ser det ut som att det är en explosion av mediciner som har kommit.
Och framförallt på hjärtmediciner, det är... Ja, även vattendrivande mediciner. Vi hade inga vattendrivande mediciner alls när jag första gången tjänstgjorde på akuten. Så att det är en revolution. Och det är svårt att... Det går så fort också. Det kommer nya mediciner och idag kan man ju samarbeta över hela jordklotet. Så att det som upptäcks i ett land, det är väldigt snabbt så går den informationen över till ett annat land. Och sen är det klart att det finns en läkemedelsindustri också som gärna vill sälja en massa mediciner. Så det gäller att det är ett kritiskt tänkande och att inte man i de olika länderna hoppar på liksom allting. Men det är en revolution som har hänt när det gäller behandlingen av hjärtan.
Ja, men sjukdomar överhuvudtaget.
Ja, fast om vi pratar om antibiotika så har vi brist på det. Och vi har väldigt få nya antibiotika. Så att det är en... Infektioner är en kategori där vi är sämre. Och där det inte händer så mycket. För det finns inte lika mycket pengar i det. Nu är jag lite hård här, men så är det nog. Men som sagt, håll inte på att byta mediciner. Det som... Ett långt liv som doktor också har lärt mig det är att om inte en patient gillar en medicin så tar de dem inte. Och det är ju fler tabletter det handlar om desto större är risken att patienten struntar i sina tabletter. Ska vi säga, summera nu då. Jämför inte din egen behandling med någon annans behandling. Och om du tycker att du har för mediciner, diskutera det hellre med din doktor än att hålla på och ta en massa beslut själv. Och doktorerna har alltså olika flödesschema där man försöker att få den absolut bästa behandlingen för varje individ. Låter jag förskräcklig här egentligen, men det är ju så här livet är.
Ja.
Jag är ju geriater.
Vad betyder det på svenska?
Åldersspecialist. Jag är specialist på den äldre människans sjukdomar. Och jag har ju arbetat också då väldigt många år på olika typer av vårdboenden och äldreboenden. Och där är ju många människor som både naturligtvis har hjärtproblem och njurproblem och många sjukdomar samtidigt. Man har ofta minst 5 diagnoser och det blir mycket mediciner. Men en stor grupp har också en demenssjukdom. Och det man glömmer bort ibland är att demenssjukdomar också påverkar hjärtat. Dels kan det påverka hjärtat därför att en del dementa äter inte riktigt så mycket som de borde göra. Det är ett problem för dementa människor att hålla vikten. Dels beror det på demenssjukdomen. Man kan ha vara mer orolig, rastlös, röra sig mer. Att man kanske inte har ro att tycker om maten längre. Den smakar inte likadant. Men det är också någonting i själva demenssjukdomen som sån som gör att man har jättesvårt att lägga på sig kalorier. Och det påverkar alltså hjärtat. Man får en försvagning av hjärtat på grund av det. Och tidigare när jag började inom geriatriken, då var det ganska ovanligt att man satte demens som dödsorsak. Utan man skrev ofta att den dog av en hjärtdöd. För det var det man såg. Det var det, så det upplevdes, att de dementa dör en hjärtdöd. Sen har vi ändrat så att numera så skriver man grundsjukdomen som orsak. Så att den kommer med på det här dödsattesten. Och då så ser det ju ut som att när vi nu skriver då demenssjukdom av olika slag. Att demenssjukdomarna har ökat väldigt mycket. Men det är en delvis lite missvisande. Därför att förr så skrev vi på ett annat sätt. Jag tycker det är bra att man skriver att det är en demenssjukdom. För då synliggör man ju vilket stort problem det är med alla våra äldre personer som utvecklar en demenssjukdom. Men man måste komma ihåg att det de dör av är ofta en ganska stillsam hjärtdöd. Och det är inget konstigt med det.
Alltså när du säger stillsam, alltså du menar man somnar in, det är ingen dramatik?
Nej, det är ingen dramatik. Och det är... Vi har såna dramatiska bilder. Och ibland brukar jag skylla på Ingmar Bergman. För att alla Ingmar Bergmans filmer som... Vi i vår generation då, och de som är kanske ett decennium äldre än vad du och jag är, eller de som är någonstans mellan 85-90, alla har ju följt Ingmar Bergmans filmutveckling. Och där är det väldigt mycket dramatisk konstig död som inte förekommer i verkliga livet. I verkliga livet så är döden väldigt stillsam hos de allra flesta när man är i den åldern. Det är liksom bara slut.
Ja.
Men som sagt att vi har bra effektiva mediciner när det är ett tillstånd som kan förbättras på när det gäller hjärtsvikt. Och det ska man inte heller glömma bort. Men en del av de där medicinerna är lite för starka för de allra äldsta i samhället. Ja, nu tänkte jag att vi ska ta upp det här som du har frågat om flera gånger. Det här, vet du vad det är? Du brukar alltid fråga mig om...
Brustet hjärta, ja. Vi har skojat om det här, va? Man blir rat. Tjejen gör slut, jag får ett brustet hjärta.
Mm. Det finns alltså ett begrepp som heter brustet hjärta, men det betyder inte att hjärtat går sönder i bokstavlig mening. Det är ingenting som spricker, det är ingenting sånt. Men det finns ett fenomen. Och 1990, det var ju alltså långt efter det att jag gick utbildning och blev färdig läkare. Så i Japan så bestämde man sig för att det här är en egen sjukdom. Och man beskrev det. Det är alltså ganska ovanligt att en sjukdom... ska säga, upptäcks eller beskrivs, eller man kommer underfund med att det här är inte bara ett snack, utan det är någonting som händer med hjärtat. Och det var alltså i Japan, och då har det fått ett japanskt namn. Det heter Takotsubo hjärtsjukdom, hjärtmyopati. Och Takotsubo, det är en liten flaska egentligen som man i Japan använder för att fånga bläckfisk med. Man vill ha en hel bläckfisk. Och då har man den här lilla flaskan. Och den ser ut ungefär som en droppe, fast den har en smal hals. Kan du se en liten flaska framför dig?
Ja, men för att en bläckfisk ska få rum i flaskan måste man ha en viss storlek.
Ja, den är lite rund ner till då, lite droppformad. Och det som händer vid det här hjärttillståndet, det är att en del av hjärtat inte längre fungerar. Det är inte hela hjärtat, hjärtat slår. Men det brukar vara, om jag får läsa på rätt, en del på vänster sida som står still. medan resten av hjärtat pumpar. Och då förändras formen på hjärtat. Jag läste på ett ställe att det, man tror att det har att göra med hur den här elektriska impulsen som vi pratade om i något av de här första programmen, hur den sprids i hjärtat. Men man kan inte förklara varför den plötsligt inte sprids till just det här området. Och sen finns det en annan teori om att man har speciella känsel, mottagarstationer i så att hjärtat i vissa delar är mycket mer utsatt för när det blir stresspåverkan. För det här är ett tillstånd som uppkommer vid stark sinnesrörelse, stark stress. Det är fler kvinnor än män som drabbas och det är ofta kvinnor som har passerat klimakteriet. Alltså, ja, man brukar ju prata om att brustet hjärtan när partnern har dött och så blir änkan då jättesjuk i ett brustet hjärta. Så det finns alltså det finns någonting som händer hos vissa, inte alla, det är ingen vanlig sjukdom, men när det händer så kan det bli väldigt akut, man blir ganska dålig. Och idag då med de här moderna undersökningsmetoderna så ser man ju det här då. Man ser det på ultraljud och man ser det på röntgenbilder. Och de här patienterna, de får alltså en bra behandling. Och efter ungefär 8 veckor så har det här släppt. Då går hjärtat tillbaka till sin vanliga funktion igen. Men det här är fortfarande en väldigt outforskad sjukdom. Man vet inte så mycket om den. Inte ens japanerna som var först att beskriva det vet något egentligen om den. Och nu finns det en svensk forskare som har börjat ägna sig väldigt speciellt åt det här. Och hon heter Sara Wallström och hon håller till i Göteborg. Och hon har börjat skriva en stor doktorsavhandling. Och en doktorsavhandling, den ska innehålla åtminstone 5 delar. Och hon är halvvägs. Hon har publicerat 2 och den tredje under publicering om sina fynd. I samband med att hon träffar patienter som har sånt här. Och hon är liksom en av de första i världen som håller på med det här. Och det tycker jag vi ska vara lite stolta över. Och den här patientföreningen Hjärt-Lung och även Hjärt-Lungfonden, insamlingsstiftelsen, de stöttar henne för att hon ska kunna fortsätta med det här forskningsarbetet. Så det här kan man läsa lite grann om man är intresserad av det här med brustet hjärta. Men som sagt att idag så får man alltså bra läkemedel, ungefär vanliga läkemedel som bromsar hjärtat, håller trycket som det ska, ser till att man inte får proppar och så vattendrivande. Och efter då någonstans 3 till 8 veckor så brukar hjärtat funka som vanligt igen. Brustna hjärtan kan läka.
Man hittar en ny partner.
Ja, eller att man adapterar sig till tillvaron igen. Ja, jag vet inte, men det kan vara spännande att följa Sara Wallströms forskning. Ja, som vanligt så rusar ju tiden iväg när du och jag sitter här och pratar. Har ni frågor, ni som lyssnar? Så får ni gärna höra av er till Leif och mig. Jag har fått in lite frågor så att jag har nog material för ytterligare några program här under våren. Sen brukar ju vi ha ett sommaruppehåll. Men som sagt att vi finns också nere i centrum varannan torsdag. Och då kan, om inte jag är där så kan man alltid lämna en lapp till mig eller höra av sig till mig på något vis.
Varannan torsdag, jämn vecka va?
Jämn vecka mellan 5 och 6. Ja, vi tackar för idag då.
Ja, varsågod.
Ja. Är du fullärd nu om det här med hjärtsvikt? Ja, annars kan vi ta det en gång till sen, om några år. Ja. Om 10, se. Vi repeterar om 10 år till.
Ja.
Ja, det gör vi. Och idag har ni hört ett program av Dr. Lenas hörna och jag är Dr. Lena Hjelmerus. Och mitt emot så sitter min bisittare
Leif Bratt.
Utan honom skulle inte de här programmen gå att göra. Ha det bra och så på återhörande.